lyssnar på Radio Regeringen.
God kväll allesammans. Välkomna till Radio Regeringen, vårat 163. Det börjar bli tungvrickare att säga vilket avsnitt vi är på. Idag ska vi prata mat och kost och ännu mera olika typer av koster. Jag som pratar nu, jag heter Elin Reinhardt, men som vanligt har jag Nara Isojärvi. Hej Nara!
Hej Elin! Jag glömde, vi är ju faktiskt en del av Nordisk Radio också, vill jag bara påpeka.
Jo. Ja. Det glömde jag faktiskt säga. Jag är lite uppspelt här, för med oss idag har jag inte mindre än 3 gäster som sitter här och väntar på att bli presenterade. Så vi kan börja med en kändis, Simon Engelin, välkommen.
Tack så mycket, hej hej.
Vi har...
Kan jag verkligen titulera mig själv som kändis? Det vet jag inte om jag går med på riktigt.
Men i våra kretsar.
Jo, i ankdammen är jag väl känd.
Ja. Men då har vi ju Tobias Lindberg också, som kanske har spridit sig till och med lite utanför ankdammen. Hallå Tobias.
Hallå, god kväll. Ja, har jag det utanför ankdammen? Ja.
Jo, men det tycker jag nog. Du brukar ju få många retweets och gilla och sådär. Så det är, på något sätt är ju det en värdemarkör i dagens samhälle.
Precis.
På status. Och sen... Jag kan nog tycka att du är lite mer känd än vad jag är.
Ja, vem vet. Ja.
Sen har vi en ny stjärna med oss idag som gör radiodebut. Joakim från Neste 1. Hej Joakim, välkommen.
Hallå. Det är spännande att vara med i radio första gången här.
Ja, men det här ska bli jättekul, för jag vet att du sitter på riktigt ordentligt med kunskap om dagens ämne.
Ja, jag är ganska insatt i ämnet och sådär, men så det blir en spännande diskussion. Det blir kul.
Ja, det här kommer bli jättekul. Vi har en aktiv chatt med oss idag också. Ska vi se vem var först idag? Rolf Nilsson! Grattis, du var först med att kommentera ikväll. Följt av Janne, Danne, Narstrand, Morningstar-parken, Mårten Skåne, Stifelfabrik. Ja, det är ni som har kommenterat hittills idag, så välkomna. Men innan vi drar igång programmet, Nara, har vi fått in några mejl?
Ja, det har vi. Vi har fått ett mejl. Det här är ju ett mejl som är angående det vi pratade om, inte förra gången men gången innan dess. Och det var ju lite semestertips. Och så här då. Mm. Så ska vi se här så jag hittar rätt. Ja, men jag läser mejlet här. God kväll. Jag vill slå ett slag för Tivedens nationalpark där jag är uppfödd. Dess trollska natur är som hämtad ur John Bauers sagovärld. Ett besök på Tivedstorp är att rekommendera. Inte bara för att det var där som Odins tvättpulver startade sin försäljning, utan att miljön runt det där stället är magisk. Werner von Heidenstam har skrivit en dikt om Tiveden och dess sköna natur. Passa även på att besöka Stigmanspasset, där stråtrövarna välter ner stenbumlingar på diligenser för att sedan plundra. Trolltiveden är värt ett besök. Med vänliga hälsningar, Kristoffer Odin.
Men det där känns ju som en bra grej att hitta på i sommar.
Det lät fint. Ja,
Tiveden är toppen. Trevligt. Jag har inte varit så mycket där, men jag har varit vid Stenkälla bland annat och så vandrar runt lite grann där. Så. Jättefint.
Intressant.
Härligt. Jag tror inte jag har varit där nämligen. Jag har insett att jag kommer få skaffa bil om jag ska kunna besöka alla de bra ställena som rekommenderas av våra lyssnare på semestertipsen.
Ja, precis. Jag funderar på vart det ligger. Det ligger mellan Karlsborg och Askersund, kan man väl säga. Ja, strax nordväst om Vättern ligger det. Ja, kolla precis. In det.
Men vi kan ju passa på då och uppmana våra lyssnare igen att skicka in era bästa semestertips. Gärna på semestrar som inte svider allt för mycket i plånboken. Så att vi kan utforska våran vackra nord. Så exakt. Fortsätt skicka in tips. Det är jättekul. Men ska vi dra igång, Nara? Eller vad säger du? Eller har vi något mer att ta upp nu?
Ja, jag vet inte. Det är väl lite sådär hur det har varit i veckan och så. Hur läget är. Och du vill.
Det glömmer jag. Jag är så peppad. Ja, nej,
det är ju bra det.
Jag har varit varmt den här veckan, kan jag säga. Så nu är jag klar.
Varmt? Ja. Okej, ja.
Hur har gästernas vecka varit då? Simon?
Jo, det har varit fullt upp precis som vanligt. Det har varit varmt nu de sista dagarna. Så där, men det har varit skönt. Det har inte varit alldeles för mycket arbete. Så det har varit bra. Det är skönt när man får klämdagar och får lite mer ledigt. Så där.
Ja, vissa har det bra, vet du.
Jo då.
Tobias, hur har din vecka varit då?
Varmt, som ni har nämnt. Och jag har haft faktiskt här hemma på gården. Men det har inte varit så mycket motståndsarbete, så att säga. Den här tiden på året är det ju mycket att göra på om man har gård och djur och sånt där. Så satt upp stängsel och jagat får och kört lite slotter och en hel dag åt och försöka få ordning på självlastarvagnen och sånt där. Så att det är som det är på gård.
Ja, jag hörde att du blev skallad av ett av dina får också här om veckan.
Ja. Det var inte ens ett får, det var ett lamm var det. Och jag skulle fånga den, vi försökte fånga in den när den hade kommit utanför staketet. Och så gjorde den och skutta över min famn liksom. Jag försökte fånga den och då smockade den till mig rakt på näsan. det gjorde ont i, jag hade ont i näsan i mer.
Nu försvann det lite.
Sånt kan hända. Jag hade ont i näsan i mer än en vecka efter det. Så att det gjorde faktiskt riktigt ont. Det var som en snyting. Men då får man vara glad att det bara var ett litet lamm. Alltså. Så.
Ja, så kan det gå. Joakim, hur har din vecka flyttit på?
Ja, min vecka har varit lite sådär. Jag är fortfarande lite sjuk. Jag har varit dålig här i 3 veckor. Så det vill inte riktigt lägga sig här faktiskt. Och på någon riktig sån här sommarförkylning. Så jag har inte gjort så mycket mer. Jag har jobbat lite grann och ja. Sen försökt ta lite lugnt. Försökt träna lite lätt. Komma tillbaka. Det är väl det som man har hunnit med. Försökt njuta lite av värmen här.
Ni där uppe har ju inte haft riktigt lika tryckande värme som vi har haft här, fick jag höra i alla fall. Utan ni har haft det väldigt bra, lät det som.
Jo, det har ju varit runt 28 grader varje dag, så att det.
Det är ju ganska varmt det med.
Ja.
Precis. Vad har ni haft nere i Göteborg då?
30.
Ja, 33 pratade de om igår.
Ja, i onsdag så var vi ute och körde aktivistprovet. Det var ganska hemskt. Det var tufft. Var det att köra utomhus så där, med löpning och så. Det var ju härdande. Det är också.
Ja, det finns ju träningsformer som man utför i värme. Typ som här, vad heter det? Värmeyoga och andra konstiga saker.
Alltså?
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Jag vet inte varför. Men,
man ska väl vara försiktig vid ansträngning i alla fall när det är så här varmt. Speciellt nu när det är ganska tidigt på säsongen. När man inte är riktigt van vid att man ska dricka vatten och måste få i sig extra salt och sånt här.
Mm.
Man skulle ta det lite lugnt i alla fall.
Jo, det håller jag med om. Men vi kör igång med en låt här tycker jag. Och ja. Vi tar fikapaus helt enkelt med Swedish Fika av Go Royal. Every day we see war and brutality, criminality that's destroying our liberality. We're just so far from where we want to be. I want to be living in a world that's free with you and me. Don't you agree? Nah. Ones who lead us, say they'll feed us. They build the walls between us. Trump, Putin, Angel, Merkel, and Zion. When time to come together, make the world humane again. Wanna gather all the leaders of the world in one big room and say to the faces, you should try the Swedish fika. Have some coffee up in your coffee cup. Everybody have a Swedish fika. Replace your gun with a cinnamon bun. Everybody have a Swedish fika. Stop building walls, you chocolate balls. Come and join our Swedish fika. Now my submarines have a mazarine. But don't be fooled, cause the fika can cause problems too. When you least expect it, you can have a traitor in the room. It's true. Someone you thought was your friend, who you never wanna look at ever again. Cause you're ignorant, incompetent. I might just wanna call him insane. What you talking about? Talking about the Swedish word kicks. Cookie? Yeah, cookie. Some idiots are calling it shakes. Shookie? Yeah, shookie. It's weird, I know, and it's messing with my bow. I would never say cheese, but not me keys. I would never say she instead of king. I would never ever do such a thing. So if you wanna come to a fika, don't be a freak, cause it gets me the game, okay? Everybody have a Swedish fika. Put the cakes on your plate, they communicate. Come and join our Swedish fika. Say kicks for the K if you wanna stay. Everybody have a Swedish fika. Take your coffee cup and fill it up. Sing along to our Swedish fika. No time for war if you take a bold tour. So what's the moral of this song? Is that the world should come together. And every time you feel like hating someone, you should buy them a fika. You learn we're all pretty lika. Everybody have a Swedish fika. World peace with a fins and fees. Everybody have a Swedish fika. No more misery with a cup of tea. Everybody have a Swedish fika. Less crime scenes, more coffee beans. Everybody have a Swedish fika. Too much caffeine and a ballerina. La 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 la, Swedish fika. No refugees with the cigarettes. La 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 la, Swedish fika. Now that's enough, world peace is up.
Fredagsmys med Radio Regeringen. Fredagsmys med Radio Regeringen.
Oj, det blir det lite tokigt här. Men nu är vi tillbaka. Ni lyssnar på Radio Regeringen, en del av Nordisk Radio. Och vi kommer prata mat. Jag ser att chatten inte gillade låten. Det gjorde inte du heller, Engelin, eller hur var det?
Nej, jag är ju inte för att man ska byta ut sin gun mot en cinnamon bun.
Nej.
Jag är ju snarare tvärt emot det. Jag är ju för att du ska byta ut kanelbullar mot vapen.
Ja, men det kan jag
göra. Men givetvis lagliga vapen, man får ju inte inneha något annat.
Men vi gillade ju huvudbudskapet ändå, va? Det var lite små invändningar bara. Fika är bra.
Ja, fika är väl bra.
Om man inte bara har fika, kanske. Utan...
Nej, precis.
Det låter bra.
Ja, det tycker jag. Men jag tänkte att ni ska få presentera era livsstilsidéer, kanske vi kan kalla dem för. För det handlar ju mer om mer än att bara banta det vi ska prata om idag, som många tänker sig när man pratar diet eller kost. Och Tobias, du som är van radiopratare, du kanske vill börja och berätta lite. Vad är grundtanken med paleolitisk kost?
Jo, paleolitisk kost är ju alltså att man ska försöka efterlikna så som människan har ätit så gott man vet då. Lite grann utifrån vetenskap och annat. Vad som är liksom naturligt, den maten som vi har att ha runt omkring oss. Så liksom evolutionen har ju fått oss att tåla vissa saker bättre än andra. Och det här som räknas som paleolitiskt då, det är alltså från i princip när vi pratar liksom, jag tror vi pratar en miljon eller mer år sedan, två miljoner år sedan kanske, ungefär 10 000 år sedan brukar man säga. Och 10 000 år sedan, då menar man i världen, många sammanhållna ju på samma sätt tills ännu mer nyligen än så. Här i Norden så tror man ju att det kanske bara var 3 och 5 tusen år sedan som man började liksom äta mycket mer utav spannmål och sånt. Så att i princip var ju det man alltså jagade, fiskade och samlade. Så att det var ju liksom alla möjliga typer av fisk och kött. Det var lite olika på olika delar av världen beroende på vad som har funnits mer av där. Bor man nära kusten så har det varit mer fisk, varit mer utav djur. Och sen då, sånt som man samlar, det har ju varit alltså kanske frukt mer året runt. Medans i andra delar av världen så är det bara en säsongssak då.
Jag har blad, lite problem med ditt djur, Tobias.
Rötter och sånt. Jaha.
Ja.
Okej. Okay. Hackar eller är det...
Ja, väldigt mycket. Hur står det till med din uppkoppling, tänker jag på?
Ja, bra fråga. Jag kan försöka testa och stänga... Det kan ju brytas då, men jag testar och stänger av VPN-tunneln här. Får vi se om det bättrar det hela då. Hur gör man det då?
För vi hänger med på vad du säger, men det är lite svårt att hänga med när det klipper hela tiden. Så jag hoppas vi får till det, annars får vi köra på. Hej Tobias!
Hallå! Hej!
Hej!
Låter det bättre nu eller är det...
Ja, det tror jag. Så fortsätt!
Okay. Hur mycket hörde ni? Hörde ni allting jag berättade om då?
Ja, men det gjorde vi ändå. Eller vad säger ni andra?
Nu låter det bättre för mig.
Ja.
Jag hackade lite förut. Okay.
Ja. Men vi
hängde ni med?
Och där hackade det igen.
Det jag sa. Hackar det nu också? Eller?
Ja, det hackar jättemycket Tobias. Vi kanske ska göra så här om... jag vet inte om du behöver starta om eller
jag
någonting.
Jag kanske kan testa på min mobil.
Ja.
Nej, vi har haft åsknedslag
i förrgår. Och hela dagen igår var nätet borta, så kom det tillbaka idag och var rätt dåligt till och från. Att, men jag försöker återkoppla med mobilen då, så får vi se om det funkar och ha på det sättet.
Det låter jättebra.
Ja.
Då hörs vi strax. Men då kan vi faktiskt göra så att Joakim, jag tänkte att du kan få presentera lite var dina kunskaper kommer ifrån. Och presentera dig själv lite.
Ja, ska jag göra det bästa. Men jag håller på mycket med styrketräning och sådär i ganska många år. Och när jag var 21 år så kom jag i kontakt lite med något som kallas för steak and egg-dieten där, som många gamla, till exempel bodybuilders, använder, till exempel Arnold och så vidare, Clint Eastwood och en del sådana filmstjärnor som deffade ner sig på de här. Och då käkade man bara kött och ägg i princip varje dag och drack vatten. Och då var det en tränare då som heter Vince Gironde där, som jag köpte en bok av när jag var lite yngre där. Det var väl den kontakt jag kom då med så kallad carnivore från första gången då. Sen lämnade jag det där under massa år. Och sen för 2-3 år sedan så började jag titta lite. Det började komma upp mer då i lite forum och lite hemsidor och sådär. Om just carnivore, just lite mer hälsoaspekter om det. Det där intresserade mig ganska mycket då. På den vägen så snappade jag upp det igen då. Så där gick djup. Dök lite mer i det då. Ja, mineraler och lite sånt. Vitaminer och så. Och om det var något hållbart som man kunde hålla på med under längre tid då, utan att få någon form av näringsbrist eller så. Där så. Oj, nu är det någonting som klipper väldigt mycket.
Ja, jag vet inte om det är Simon Engelin som gör någonting.
jag gör absolut ingenting.
Då är det någon annan som gör någonting.
Nu vet jag.
Eller så är det Tobias som precis kom tillbaka i samtalet här.
Jag har varit med ett tag nu. Hörs jag eller?
Ja, det låter som du är ute på en grusväg.
Ja, nej, det är med mobilen. Låter det bättre nu eller är det...
Det sprakar väldigt, väldigt mycket, Tobias.
Ja, nej, då går det nog inte att göra mycket annat. Jag testar att starta om datorn sista försöket.
Ja, det. Du är välkommen tillbaka när vi kan höra vad du säger.
Ja.
Lycka till! Joakim, vi pratar om din historia där. Och du håller fortfarande på mycket med styrketräning, va?
Jo, men det gör jag. Absolut. Mm. Och jag tränar en del klienter och sådär också. Och inriktar mig ganska mycket på low carb, LCHF, paleo och carnivore då. Mm. Lite olika typer då. Så det är mycket, många av de klienter jag tränar, brukar vi implementera de här dieterna på då. Och så. Och sen experimenterar jag ganska mycket mer själv då. Och sådär, till och från lite grann. Som förra året då käkade jag ju carnivore ett år i sträck där då. Så se lite hälsofördelar och så vidare. Så. Och lite mer djupdykning i själva dieten då.
Men då tänker jag, vad är carnivore? Vad innebär det?
Vad ska man säga? Egentligen att man äter allting från djurriket. I princip. I princip så utesluter man grönsaker helt och hållet då.
Okej, så kött, fisk, ägg, mjölk.
Precis. Blod i vissa fall. Inälvsmat, lever, djur.
Jo, jag har hört talas om det här med carnivore som dricker blod.
Ja, det är inget jag håller på med. Men man kan ju ta blodpudding till exempel. Det är en carnivore-rätt i så fall, kan man säga. Så det är väl det som det innebär i största lag. Sen finns det lite andra personer som kanske äter bara kött men lägger till lite sallad ändå och lite sådär. Så att, det, men det, man skulle kunna säga egentligen att det är också en form av uteslutningsdiet för de som har kanske lite autoimmuna sjukdomar och sådär. Som har, kan vara Crohns, IBS och lite sånt, ulcerkolit och sådär. Så finns det mycket positiva saker ibland att ta bort vissa delar av grönsakerna då, i och med att det finns väldigt mycket antinutrienter och sånt som kan trigga immunförsvar och sånt lite negativt hos vissa människor. Som jag tänkte vi kunde gå in på lite senare i diskussionerna, men det är väl lite det carnivore innebär.
Jag tänkte ju det, du var ju ganska inriktad också på så kallad lågkolhydratskost. Bland annat ketogenkost, eller keto som den heter med modernt språk. Vill du dra den också?
Jag tänkte mer på en LCHF.
Kör du LCHF?
Ja, nej, men alltså carnivore är ju en form av ketogenkost. Det utesluter ju alla kolhydrater överlag då. Så att kroppen kommer ju börja producera ketoner, och det är ju själva bränslet då som man använder istället för kolhydrater då, glukos. Och det är liknande som LCHF också då, men det är lite en annan fördelning. LCHF är ju lite mer, lite bredare då, kan äta mycket mer alternativ, mer grönsaker så också då. Och fortfarande ha ett ketogent tillstånd då. Så det är lite av de tankarna.
För med keto handlar det inte bara om att dra ner på kolhydrater, utan även att minska ner proteinerna, för mycket protein omvandlas ju kroppen också till glukos som ger insulintoppar. Så just keto handlar det ju om att hålla sitt insulin så lågt som möjligt hela tiden.
Precis. Och framförallt blodsockret så lågt som möjligt för att kunna få kroppen att skapa de här ketonerna då. Sen är det ju också viktigt att man äter tillräckligt med fett också för att kroppen ska förstå den här mekanismen också. Att ställa om hjärna och andra organ i kroppen för att gå på fettdrift istället för.
Så man vänder helt enkelt om tallriksmodellen upp och ner. Med keto.
Precis. Egentligen ska jag vilja hävda till det naturliga. I och med att vi alla föds i keto så ställer man väl egentligen tillbaka till det tillståndet man föds i egentligen. För att vi käkar inga kolhydrater när vi föds och så. Så att det tog det vara mest naturliga egentligen. Så.
Jag är ju numera keto-förespråkare, så Ingelin kommer tycka det är jättekul idag att prata med mig. Men vi har Tobias med oss igen, tror jag. Hej Tobias. Hallå,
hej. Hörs det bättre nu?
Ja, nu hörs
det. Nu låter det perfekt. Det bra.
Vad skönt.
Okej, då hoppas jag att det bara var omstart då, som gäller. Så. Vad har jag missat? Jag hörde keto och det lät som att du åt kött. Raw food eller raw meat.
jag äter faktiskt inga rått kött så.
Nej.
Det finns folk som gör det, men vi pratade lite om carnivore, lite vad man äter på carnivore-diet.
Ja.
Okay. Mestadels är det allting från djurriket och i princip vatten. Och så uteslutar man grönsaker, fibrer med mera. Så.
Men allt är tillagat eller äter du en del rått?
Jag har försökt käka lite lever i råform där, men jag har svårt för det faktiskt. Så, men,
jag har lite svårt för lever överhuvudtaget.
Ja, det tog tid då att lära sig äta det. Ett väldigt nyttigt...
Jo, det är det. Det, är det.
Så att, det var någonting jag fick försöka lära mig.
Det finns ju några sådana här roa saker man kan äta om man vill, som inte är så svårt. Man kan ju till exempel ha råäggula till exempel i vissa maträtter och det finns ju det här råbiff och sånt. Och, ja.
Precis, där sa du faktiskt någonting som jag äter rått.
Jo, och sen finns det ju en del fisk.
fisksorter också som äts rått i sushi och ja. Så att, jag tror det är bra att få is en del rått också. Sen kan man ju kanske utöka det lite mer än så. Men det finns, om man letar lite recept och sånt, så finns det en del.
Precis.
Glass är det ju faktiskt, även om det är massa onyttigt i, så är det ju faktiskt råägg gula i det också. Om man lagar det själv.
Mm. Precis.
Ja, just det, precis. Majonnäs, precis. Ja. Det är jättegod och jättebra mat. Det.
Mm. Precis. Precis.
Men, oljan kanske är lite stora mängder växtoljor är nog inte så bra, tror jag, men
nej,
tror inte jag.
man kan äta bearnaisesås i enorma mängder.
I mängder.
Ja, precis.
Så. Man kan ju faktiskt göra majonnäs på andra oljor än just rapsoljan, som är den vanligaste. Eller som är den billigaste, rättare sagt. Så man kan göra man kan göra på avokadoolja, man kan till och med göra på kokosolja, fast konsistensen blir väldigt skum och smaken också, så det rekommenderar jag inte. Jag har försökt.
Och då är ändå rapsoljan bättre än en del andra oljor. Det finns ju alltså ännu sämre oljor än rapsolja. Så att, men jag tycker att man, jag vet inte, alltså, innan jag började prata om det här med paleolitiskt var och sånt där. Så, eller, jag borde ha sagt att jag äter ju inte precis så som jag anser skulle vara det bästa att äta. Inte alls, utan jag gjorde det förut. Och nu är det väl så att jag försöker äta det mestadels. Så till vardags äter jag väl i princip på det sättet då. Och i alla fall den stora mängden av den maten man äter under veckan är på det sättet. Och sen så gör jag lite undantag och sånt där från det. Och jag menar, tycker man till exempel att majonnäs är väldigt gott om man vill äta någon speciell rätt, så gör det inte hela världen om man liksom äter lite rapsolja vid ett tillfälle. Och det är ju det där det är det här vardagsätandet liksom, det som faktiskt gör den stora mängden av maten som man ska fundera på lite hur man äter.
Definitivt.
Mm. Men du, Tobias, höll ju på att berätta lite om paleolitisk. Den är ju på sätt och vis lite svårare att förklara vad det är man äter och inte äter än carnivore, som är väldigt enkelt. Och keto är ju ganska enkelt
också. Det är egentligen inte. Alltså, ska man dra det väldigt kortfattat av vad man äter med paleolitiskt, så är det att man inte äter processad mat, alltså modern och hårt liksom processad mat. Det är liksom inga helfabrikat, inga halvfabrikat. Man äter inte liksom socker, har man inte i, mycket annat sånt där som är liksom som modern mat. Och det är ju sånt som faktiskt har kommit rätt sent till människan. Vi behöver inte ens prata liksom 10 000 år sedan. Utan man tar liksom, de råa, man går och äter liksom, man går till grönsaksdisken, man går till fiskdisk, man går till köttdisken och en del annat också då, i affärerna. Så man hoppar över alla de här färdigrätten, och det borde man göra även av andra anledningar. Så jag menar, många andra koster undviker det också. LCHF är ju gärna att man ska undvika liksom processad mat. Och sen är det att man inte äter spannmål. Alltså frö, sånt som kommer från frön i princip. Ja, och det innebär ju även baljväxter då, för det är frön det också. Ärtor och bönor och spannmål. Och mycket annat så här, ris och couscous och andra. Allt det kommer ju från frön. Och sen också sånt som kommer från mjölk. Så det är egentligen bara de sakerna. Alltså frö och mjölk som man undviker. Och sen de här processade grejerna. Och hela argumentet bakom det här, eller logiken bakom det, är att det här har inte vi utvecklats med. Människan har liksom den stora delen av vår evolution så har vi haft annan typ av mat, och då ska man helst försöka efterlikna den typen av mat och undvika det här som vi liksom. Och det är nämligen så att all mat innehåller något som heter antinutrienter, Och det är alltså sånt som, ja, som vår kropp inte klarar av så bra på olika sätt. De kan skilja sig väldigt mycket från varandra, de här antinutrienterna. Men det finns alltså hundratals molekyler i vanligt spannmål, i vete. Och jag menar, alla känner ju till gluten och ja, det är väl den vanligaste, det som många har problem med. Men det finns mycket annat i spannmål och i frön och i mjölk som inte är bra för oss. I mjölk är det ju så nämligen att det är ju alltså någonting som är gjort för unga djur att dricka. Människans mjölk, bröstmjölken, den är ju gjord för småbarn, inte för vuxna att dricka. Och samma sak är det med komjölk, den är gjord för en kalv, inte för vuxna kor. Och den ännu mindre gjord för vuxna människor, för att liksom komjölk och människomjölk skiljer sig från varandra. Och det finns alltså massor av saker i mjölken som har alltså biologisk effekt. Det är alltså bioaktiva ämnen som är gjord för att liksom få ett ja, nyfött kalv att liksom växa med raketfart i princip. Ja, så att alla djur slutar ju att dricka mjölk, alla däggdjur. Vid ja, någonting som motsvarar människans ålder, 3-7 år ungefär. Och det är ju ja, olika fall, olika. Men människan, har man tittat på, antropologer har undersökt lite grann hur länge människan är en del av världen som man lever med. Då är det mellan 3-7 år ungefär. Okej, ja, mellan 3-7 år är normalt för människor att amma då. Och för djur så ligger det motsvarande ålder, fast i deras ålders, ja, de lever ju kortare. Så de, ja, jag vet inte hur länge en kalv diar, men kanske ett år om de får gå med kon hela tiden. Och växter, de har ju många av de här ämnena som de har, som är alltså antinutrienter, det är alltså skydd som de har. De har massor av molekyler som är till för att skydda dem mot insekter, mot skadedjur. Från deras sätt så är alla djur som vill äta dem är ju skadedjur. Så att de har ju massa, det pågår en slags kapprustning från växterna att försöka göra sig oätliga, och alltså att de skadar djuren som äter dem. Och på samma sätt så pågår en kapprustning från djuren och insekterna som äter växterna att lära sig att tåla de här sakerna. Och då förändrar sig kroppen hos de här djuren och insekterna så att de tål dem bättre. Så att växter som man har ätit under evolutionen, de har man alltså utvecklat en tolerans mot deras antinutrienter. Så vi till exempel tål inte frön och sånt lika bra som vi till exempel tål många rötter. Rötter är någonting vi har liksom hela tiden kunnat liksom samla och gå runt och gräva upp i marken. I princip alla delar av världen, och löv och sånt där. Och sen så skyddar dessutom växter sina, vad ska man säga, de delarna som gör att de kan bli en ny växt. Frön är ju lite grann som våra barn. Så att det ligger mer antinutrienter, de lägger mer skydd på fröna än till exempel på bladen. Och många växter och sånt där vill ju bli ätna. Det är liksom en fördel för dem. Så de delarna är det oftast väldigt lite antinutrienter i, till exempel frukter och sånt. Så därför tål vi alltså frön väldigt dåligt då.
Speciellt med fröer så är det väl linsfröer som blir liksom, det kan omvandlas till cyanidväte i kroppen. Det är väl ganska tydligt tecken på det.
Ja. Vissa är ju mycket värre än andra. Till exempel, ja, baljväxter är ju alltså, de får man ju göra rätt mycket med. Nu har ju vi lärt oss sätt att få bort mycket av de alla värsta sakerna i baljväxter. Människan har ju kommit på sätt. Man blötlägger och man kokar och man, ja, det finns massa olika metoder. Så att det har ju ändå gott att äta. Och det finns ju liksom många fördelar med frön. Det är väldigt smidigt att lagra. Det går när man blivit tillräckligt civiliserade och liksom det är svårt att alla springer runt och jagar som man gjorde förut. Det skulle inte räcka liksom marken och djuren till om alla liksom var ute och jagade.
så kan man ju föda mycket större befolkning och man kan ju organisera samhället. Så den här vägen att vi har gått mot att odla och sånt har ju varit rätt naturligt. Det har gett stora samhällsfördelar, men det har ju samtidigt också gett en sämre kost. Och det vet ju antropologer, man har ju sett historiskt och hur människan har fått liksom sämre fysik under vissa tider i historien. Just för att man har levt till sån otroligt stor del på bara spannmål och man har flyttat in till städer. Och det är inte lika hälsosamt som att vara en jägare samlare som äter varierat och har en mycket liksom, ja, såna här jägare samlare folk, de har ju ätit alltså, det kan handla om att de äter kanske 100 eller 200-300 olika sorters växter. Och att de äter liksom flera olika sorts fisk och djur. Medan vi kanske kommer ner till, om man tittar på hur en modern människa äter, och då äter vi ändå bättre än vad man kanske åt under medeltiden på vissa håll i Europa. Där liksom, om du var fattig och sånt där, då åt man väldigt enformigt. Men vi kanske äter, jag menar, 40, 50, 60 olika sorters växter som mest. Och några få liksom olika djur som huvuddelen av all vår kost kommer ifrån. Så det är lite grann sånt som, så det är liksom ett, man tittar på evolutionsbiten. Och sen på det så tycker jag också att det här med LCHF har många bra tankedelar i att just det här att försöka äta fet mat. Så att jag tycker att egentligen att en kombination, om man försöker hålla sig på paleolitiskt och kombinera ihop det så bra som möjligt med LCHF, då kan man ju liksom vara lite försiktig med frukten och sånt som går bra att äta enligt paleolitiskt. Vissa paleolitiker äter ju jättemycket kolhydrater för att de äter otroliga mängder liksom dadlar och bananer och sånt. Och det är ju inte alltid så bra för alla människor att göra det. En del har ju svårt med kolhydrater, speciellt om man ligger nära och har typ 2 diabetes eller något sånt där. Då ska man ju vara försiktig med det. Ja, men precis.
Insulinresistens, för de som inte hör det. Det är ganska vanligt men väldigt okänt.
Jo, och det är ju lite olika. Vissa människor får ju det lättare än andra. Men ofta handlar det om att man har ätit för stora mängder kolhydrater under livet. Ju mer man äter, ju mer insulin måste ju kroppen producera. Och till slut tar de här insulinproducerande cellerna, de blir sämre och sämre på det. De blir dessutom de bygger upp en slags tolerans, och det behövs mer och mer signaler för att liksom producera. Så att men så därför tycker jag det här LCHF-tänket är bra. Och till exempel, man ska inte, LCHF, då äter man ju väldiga mängder mjölkprodukter, inte kanske ren mjölk, men det är mycket grädde och det är crème fraîche och annat sånt där. Men även då, många som håller på med paleolitiskt, de menar ju att smör är helt okej att äta. Grädde är ju bättre än att hålla på och dricka stora mängder mjölk, för att det är mycket fett i det också. Men även där, grädden innehåller i princip alla de här antinutrienterna i mjölk som vi bör försöka undvika. Det är liksom enzymer från kor, och det är antikroppar, och det är alla möjliga saker som har en biologisk effekt i kroppen. Men smör, där i smörtillverkningsprocessen så försvinner faktiskt nästan alla antinutrienterna, i och med att smör är, jag tror det är 99,5% fett. Så nästan
Nej,
allting,
inte riktigt så högt, men nästan, för det är en del vätska i smör också. Men det är, vätskan är ju rent vatten. Och sen är det salt som många tillsätter i smör. Jag brukar köpa osalt smör, för jag tycker det är smidigare. För då kan jag kontrollera saltmängden själv. Jag lever ju på keto nu. Och då finns det något som kallas för ren keto. Och det är ju i stort sett det du pratar om. Att man tar bort allting som är onaturligt för den moderna, men eller för oss idag, som var naturligt, eller man äter det som var naturligt förr, plus att man tar bort alla kolhydrater. Jag äter hårt lagrad ost och smör, men inga andra mjölkprodukter, inga spannmål självklart, ingen frukt, väldigt begränsat med bär. Så det är ju en variant av LCHF och paleolitisk kost som blir ren keto. För i vanlig ketogenkost kan du fortfarande äta sötningsmedel. Du kan till och med dricka light cola om du vill.
Mm.
Men det är ju inte rekommenderat, för keto ska ju ses som en antiinflammatorisk kost. Eller rättare sagt, man utesluter allting som är inflammatoriskt och antinutrient. Men du kan ju fortfarande förbli i ketos även om du äter mjölk eller ja, vissa spannmål, till och med som stora mängder nötter och liknande, som inte är inte är bra för oss egentligen. Men så det finns ju varianter av allt. Så ja, men jag tänkte faktiskt ställa frågan till Engelin. Vad anser du är en bra kost?
Alltså, jag är ju mycket för praktisk tillämpning. Att man... Du ska få äta allting, men inte alltid. För att någon gång så ska du också kunna applicera det här. Alltså, jag har ingenting riktigt emot LCHF. Och jag har ingenting emot vegetarianer eller carnivore eller så här. Men problemet blir med den praktiska tillämpningen av det, för att det är svårt att få till. Och för att man ska få till det så måste man skaffa sig en otroligt stor kunskap för att man ska kunna implementera såna här uteslutningsdieter. Så jag är mer för att du ska få äta allting, bara inte alltid. Utan det du behöver göra, det är att du tar kontroll över vad du stoppar i dig istället. Sen vilken diet du väljer, det är lite mindre noggrant. Men det viktigaste är att du börjar ta kontrollen över vad det du äter. Så att det är ju superbra att kunna äta LCHF. Och sådana som äter LCHF får ju mycket bättre värden i princip alla mätningar som finns. För att de tar reda på vad är det jag stoppar i mig. Och då gör man ju alltid vägningen. Ja, vilket är bäst? Är den här chokladkakan? Eller är det här ägget? Nej, men då var ägget bättre. Då väljer vi ägget då. För då har de valt det, då har de valt att ta klivet till det aktiva valet. Och det är där många faller bort när det blir sådana här uteslutningsdieter. Mm. Och det är det största problemet egentligen jag har med de här dieterna som finns.
Det kan jag faktiskt hålla med dig om till en början, att det krävs otroligt mycket kunskap för att veta vad man ger sig in på, för annars så kommer, ja, för om man ser om man äter en sådär låg kolhydratskost med hög fetthalt, det dummaste man kan göra är att inte hålla koll på vad som faktiskt innehåller kolhydrater och då äta. Utan att ha koll. Kolhydrater och extra mycket fett. Det är det dummaste man kan göra. Då är det bättre att inte äta typ LCHF. För det krävs jättemycket kunskap. Och ja, det kan bli sådär när man ska bort. Eller om man vill gå ut och äta på en restaurang. Och lite sånt. Att man måste tänka till. Kanske äta innan. Eller nöja sig med en korv utan bröd. Eller en hamburgare utan bröd.
Jag vet, och det blir lite svårt i tillämpningen att göra det, för att man måste vara en form av fanatiker om man ska hålla, till exempel som den här carnivore-dieten. Alltså jag kan inte supermycket om den, men jag kan ju gissa på att den är rätt svårt att praktisera i teorin, eller inte i teorin, alltså att praktisera i ens vardag.
Lättaste, det är bara kött och vatten. Det är så himla knepigt faktiskt.
Fast allting handlar ju lite grann om hur, alltså, även när jag var jätteseriös med det här, då hade vi, alltså, vi hade en halv, kan man säga, undantagsdag där vi tyckte liksom att vi skulle få äta lite så här som man hade varit lite sugen på under veckan. Så på lördagar då
år av, typ i tre tider när så tog vi en fika och sen hade vi en, liksom en middag med någonting som inte var paleolitiskt och med LCHF i, inriktning på då. Men sen så levde vi alltså under liksom rätt långt till, det var några år vi höll på så. Men under den här perioden när vi var hemma hos folk, liksom när man kanske var ute och åt, man träffade lite kompisar, då hoppade jag såklart över det. Jag vet att det finns många som liksom även kör stenhopp och det ska vara LCHF vi andra tillfällen. Så här. Och jag kan tycka det är lite så här, man måste ha lite en... Sen visst är det så att man träffar folk precis varje dag. En del reser ju runt i jobbet och sånt där. Då kanske man inte kan hålla på och göra allt för mycket avsteg varje gång man blir bjuden på mat och sånt där. Men jag tror man ska vara lite avslappnad med det där. För det, annars kan man ju uppleva som lite, lite extrem och lite...
Yeah. Ja, för många kör ju på en diet som de inte kan hålla i längden. Jag vet, jag själv har testat att köra LCHF. Jag har testat att köra... vegetariskt också och sådär. Och det har aldrig funkat i längden. Jag tror nog att det är många som känner precis likadant. Ja. Att det här funkar i början. Men man måste ju ha alltså, ett visst driv för att hålla det i sig. Och har man det drivet och vill lära sig och förstå varför. För som du sa det, Joakim, med kött och vatten. Men de måste ju lära sig vilket kött och vilka delar och så där för att kunna ha en normal fungerande vardag. Att överleva en dag, det klarar man ju, absolut. Det klarar du utan mat också, och du klarar en vecka utan mat också för den delen. Men att hålla det längre tid än så, där måste du sätta det in alltså ganska mycket för att få det. Men det är så som jag ser, det är att du kan enkelt förstå när du kommer in på en Statoil-mack. Ja, men vilket är bäst? Är det en kexchoklad eller är det en proteinbar? Ja, nej, men då kanske det är en proteinbar. Eller kanske till och med en banan eller någon annan frukt. Utan precis. Det handlar ju bara om att man... Ja, eller bara en korv. Utan det beror ju helt på vart man är. Vart man har kommit till sin studie.
Men fortfarande är det lite grann det där att det är ju faktiskt den stora mängden mat man äter som det handlar om. Och vid de allra flesta tillfällen så är det inte speciellt svårt. Och det är bara att handla liksom rätt mat i affären. Och
Alla vet vad som är bra mat. Alla hade ju kunnat räkna upp 100 livsmedel som är bra och 100 stycken som är dåliga. Men de kan inte nämna en anledning till varför de tar de dåliga istället varför de tar de bra.
De är goda.
De är goda. Ja, precis. Mycket kolhydrater. Det är ju som en fix.
Plus att de har ju massa andra. De har ju forskare som jobbar. Det är hur många forskargrupper som helst som jobbar med hur känslan på när man tuggar en viss mat eller någonting. Hur den ska upplevas och hur de kan förbättra det och sånt här. Det är otroligt mycket pengar. Och det här beskrivs ju väldigt bra i flera böcker. Jag vaknade ju till väldigt mycket när jag läste de här, vad heter den, Nakna kocken, eller? Var det så? Nej. Ja, han den här Mats Erik Nilsson, eller vad
han
heter.
Men det är inte han som är den nakna kocken, utan Jamie Oliver som är den nakna kocken.
Ja, det är det, ja. Det är det, ja. Men det var någonting med nakna, okej. Okay. Jag vågar inte ha internet och sånt igång heller om det påverkar datorn, så jag kan inte... Men han heter Mats-Erik Nilsson i alla fall och skrev flera böcker om döden i grytan, vad en bok han skrev om och sånt där. Väldigt intressant. Och där tar de upp allt det här, liksom matens historia. Och han är egentligen väldigt mycket för så här, liksom man ska äta bra råvaror och laga den själv. Skippa alla de här halv... och helfabrikaten och det här stressiga med att man bara lägger en kvart per dag på att laga middag utan att man liksom lagar riktig mat, man låter det ta lite mer tid och sånt där. Och det är viktigt att få till den här tiden med familjen och det är något vi har förlorat idag lite grann, just för att det är så
inte minst samtalet däremellan som man har vid bordet. Ja.
Och under tiden man lagar maten.
Ja.
Min familj...
Stark intresse.
Förlåt.
Nej, din far. Förlåt.
Jag tänkte, i min familj så har vi alltid haft, när jag växte upp, fredagar lagar vi mat tillsammans. Så var det oftast tacomiddag som gäller på fredagar, tradition. Och med stereon på hög volym, gå runt, sjunga, dansa, hacka grönsaker. Sommartid skicka ut de minsta ungarna till att plocka salladen i trädgården och tomaterna på kvistarna och lite sådana grejer. Så det, vi lagade mat i 2 timmar, även om det kanske hade tagit en 40 minuter att göra det själv. Så, men jag tänkte också att byta om till någon av de här dieterna tvingar en ju som sagt till att laga maten. Och det är någonting jag har blivit väldigt mycket bättre på. Jag har inte köpt ett enda halvfabrikat, tror jag. Jo, ett. Jag har fuskat en gång. Jag köpte färdiga bearnaisesås. Det var en snabb läsning. På snart 2 månader. Och det tar inte så fruktansvärt mycket extra tid att laga sin egen mat från grunden om man bara har en tanke med vad man ska göra.
Och man kan... Ja, det gör faktiskt inte det.
Nej,
ja.
Och jag har ingen mikrovågsugn heller, så om jag ska värma något så måste jag göra det i stekpannan eller i ugnen. Och jag ser inte det som ett problem. Och då har jag ändå ett ganska hektiskt liv med väldigt mycket grejer runt omkring och... Ja, jag jobbar i kök också så jag kan vara rätt trött på mat när jag kommer hem efter dagen. Men jag har ju upplevt att det är mycket enklare när jag har mer strukturerat vad jag äter och inte äter. Att faktiskt ta mig tiden och laga mat och uppskattar maten på ett helt annat sätt. Jag äter inte bara för att trycka i mig någonting för att man ska äta eller för att man är hungrig, utan... man äter med jag vet inte hur man ska förklara det. Man blir mer nöjd och tillfredsställd av maten man äter. Och ja, man ser fram emot sina måltider på ett helt annat sätt. Men då måste jag tillägga att jag periodfastar ganska rejält också. Så jag äter väldigt sällan. Så det är lite annorlunda för alla hur man gör. För att kontra det lite på Simon. Jag tänkte, Nara, du har fått vara lite tyst idag.
Men det är intressant att höra vad alla har att säga. Så är det ju. Nej, men jag äter ju LCHF, men jag har ju den grundidén att 80% gör jag rätt, 20% spelar inte lika stor roll. Så jag är lite frikostlig.
Oj,
nu laggar det.
Nu blev det jobbigt, Tobias.
Ja,
är det från mig det laggar?
Ja.
Ja.
Men nu är du tillbaka. Ja.
Vad sa du? Ja. Nej, men jag äter ju LCHF för det mesta. Jag äter ketogent också emellanåt. Och det här har jag ju hållit på med egentligen och lärt mig sen i slutet på februari. Så det är ju, man får ju vara lite hängiven, så är det ju. Och ibland har jag varit för strikt. I början gjorde jag till och med fel och lite så här. Så det tar ju tid och ansträngning att faktiskt göra det här, men det är ju, någonstans så bestämde jag mig också för att göra liksom aktiva val när det gäller kosten, och det har jag inte gjort innan. Innan har jag ju bara ätit som jag har velat. Inte lagt någon större energi på att liksom bry mig om vad jag stoppar i mig helt enkelt. Jag har inte gjort det, jag har inte gjort några aktiva val, och när jag börjar göra det det är viktigt att göra det, åtminstone tror jag. Sen vad man äter och sådär, ja visst, någonstans måste man ju börja liksom. Men jag har ju testat med ketosticks för att se lite hur det ligger till i kroppen ifall jag faktiskt har ketogener som utsöndras då. Och har märkt att nu när jag har hållit på med det här ganska länge Visst, jag har haft korta uppehåll också och så här, men min kropp klarar ju av att få i sig lite kolhydrater emellanåt. Det är inte, ja, ungefär en vecka kanske per månad så äter jag inte varken strikt eller särskilt LCHF. Och så kör jag. Jag håller ju med om det här med att man måste ju kunna leva sitt liv på ett någorlunda okej sätt. Och då innebär det ju att om jag vill ta en bulle hos typ mormor så ska jag ju kunna göra det. Det tycker jag. Annars hade jag blivit galen, för jag har ju försökt att vara superstrikt och så här, och det funkar liksom inte. Då brister det på andra saker, eller så brister det i mitt humör. Ja, explosion i hjärnan typ, och jag vill inte mer liksom. Så det funkar liksom inte för mig i alla fall. Men jag får ju alltid liksom så här, alltså det blir ju alltid, ja, men frågan är det värt det? Om det är värt det vid det tillfället, då är det ju det liksom. Men många gånger så är det ju inte det. Och angående det här med att om det blir jobbigare på något sätt att ha en sån här kosthållning, jag tycker det är snarare, alltså i många fall så är det enklare att laga den här maten. Och visst, jag gillar ju att laga mat, jag trivs ju med det, så jag har ju inga problem på det sättet. Men jag tycker det faktiskt är enklare att ha en sån här kost än innan. Sen är jag lite så här också att jag kan störa mig på att man har så himla många olika alternativ. Och nu har jag ju begränsat mina alternativ, vilket jag tycker då är skönt. Så ja, så gör jag. Sen har jag ju liksom använt mig av appar och så här också för att kunna räkna på kolhydraterna. Ja, även de andra, alltså proteiner också och så där, så att man liksom ser. Och som sagt, sen i slutet på februari så har jag pysslat med det här. Och nu när jag lägger in en dag i min app och ska kolla alla makrovärden, då får jag ju till det. Men visst, det har tagit sin tid. Det har det ju gjort. Och som sagt, jag är 20% av tiden så gör jag inte så att säga rätt. Men det är inte så att jag, alltså, jag tycker det är mer hållbart att ha det på det viset liksom. Så ja, nej, så har jag det med det här, helt enkelt.
Men det här med att man äter lite annat, kanske inte håller den kosten man har tänkt liksom 100%. Jag upplever faktiskt inte det som ett problem. Och det här du sa också, att det inte är svårare att laga maten. Till exempel den kosten man har valt. Alltså, ska du ändå undvika till exempel helfabrikat och halvfabrikat, alltså försöka laga maten själv, då är det ju ändå där, alltså det är ju det som tar mer tid. Du måste liksom tänka mer på ett recept för att laga ihop än om du åker och köper en färdig gryta i någon Felix förpackning så att det steget tar man ju redan om man bara vill äta liksom lite mer naturlig mat och sånt som inte är producerat på en fabrik, en matfabrik liksom. Så att att äta sen då antingen LCHF eller paleo eller keto eller något annat, det är ju egentligen inte mer tidskrävande, och jag tycker faktiskt inte att det är så himla krångligt, alltså det är inte så svårt kunskapsmässigt.
Tobias, jag måste nog säga emot dig där, för jag är utbildad kock, jag är utbildad dietkock till och med. Jag jobbar med utbildade kockar som inte har den blekaste aning om vad som är vad ibland.
När det kommer
till dieter och de står där som ett fån när man säger att det är kolhydrater i en tomat. Och de bara, nej det är det inte. Jo det är det. Så står man och diskuterar det där, att för vi har ju haft barn med svår epilepsi som vi lagar mat till, och då får de ju ketogen kost för att det är en av behandlingarna för epilepsi är ju att ta bort kolhydraterna helt. Och så står man där och försöker förklara för dem, nej, det här stämmer inte. Och de har verkligen inte en susning. Så inte ens utbildade människor har egentligen koll på vad de stoppar i sig och vad saker och ting innehåller. Så krävs det kunskap.
Men det är för att de inte har läst någonting alls. Jag menar, det är klart det behövs lite kunskap. Problemet idag är att de flesta äter så himla onyttigt, är ju att de inte har någon kunskap alls. De har inte ens funderat på det. De bara äter det de liksom råkar ha framför sig, eller det som någon annan har sagt, eller det de såg på lördagsmorgon, nyhetsmorgon på lördagen. Där. Det är inte svårt. Det är inte så himla mycket att läsa. Det gäller bara att man gör liksom ett val. Man tittar igenom lite vad de olika innebär, och så försöker man fundera på vad som låter logiskt och liksom naturligt och vetenskapligt. Så väljer man utifrån det.
Sen beror ju helt på syftet vad det är med varför du väljer en olika dieter. Mm. Alltså, som Joakim, du har ju valt kött förmodligen för att du vill styrketräna. Och att du har kommit in på det via det hållet, va?
Ja, faktiskt så valde jag faktiskt lite mer för hälsans skull där. Nu när jag varit lite äldre och så. Jag är ju 39.
Okay.
Och jag ville försöka fokusera lite mer på att dämpa inflammation i kroppen och sådär. Det var därför jag valde carnivore. För jag trackar väldigt mycket blodvärden och sånt, även på klienter och sådär, och mig själv då, så där. Och
det är ju ganska intressant med inflammation och sånt där i kroppen, tycker jag. Jag har bara börjat intressera mig för det, fast jag har inte kommit så långt med det än.
Mm. Absolut. Mm. Nej, men det är spännande.
För man får inflammation i kroppen utav, alltså, i princip vad som helst. Det kan vara från att du tränar till att du till vad du äter. Men hur kommer det sig med att man ska dämpa inflammationen om man bara äter kött egentligen?
Ja, men det har ju, som Tobias gick in på mycket där, till exempel om vi bara tar grönsakerna där, med alla de här antinutrienterna som slår och triggar mot immunförsvaret hela tiden. Och en del personer klarar inte riktigt av alla de här lektiner och fytoöstrogen och oxalater och sånt där som slår mot immunförsvaret. Och
faktum är väl att ingen egentligen tål det. Alltså, vissa är det mycket sämre för. Så att...
Precis. Ja, vissa verkar ju vara mycket känsligare och vissa reagerar väldigt starkt på det där och får massa följdsjukdomar och så har det också sådär. Och det är väl lite där, det är väl en aspekt, och sen kött, har ju socker och allting annat.
Kött har ju ingenting sånt där i sig. Alltså, djur och fiskar, deras
evolutionära
knep att undvika att bli uppätna, det är att fly och gömma sig och slåss.
Precis.
Så att när de väl har misslyckats med det, då har de inget behov av antinutrienter i kroppen. Sen finns det en del giftiga djur och sånt där. Men de allra flesta djur är ju inte det, utan det är bara så antinutrienterna finns inte i kött, ägg och sånt där.
Nej, precis. Möjligtvis lite äggvita där kan en del av.
Ja, äggvitan är precis. Rå äggvita ska man undvika. Äggvitan ska man tillaga. Äggulan går att äta då. Precis.
Ja, men det var väl lite tanken varför jag snöde in på det igen och sådär. Jag förbättrade mina värden till väldigt, väldigt mycket när jag gick in på en carnivore. Och därför jag djupdök lite mer och mer in i det. Jag såg även det med klienter och sånt som kom in med ganska hög, till exempel sänkar, och där CRP kunde ligga ganska högt, tyder på en enorm inflammation i kroppen. Och sen när man styr om dem då på en carnivore-diet under ett par veckor, så har man fått enormt.
Men vad hade du ätit innan då? Hade du bara ätit normalkost, eller hade du testat några sådana här paleo, SOF och sånt då?
Jag har ätit både paleo och SOF väldigt mycket också. Och just med SOF så förbättrade jag mina resultat, blodvärden, väldigt mycket. Men
ännu bättre med
carnivore. Det var en helt annan nivå när man gick över på carnivore då. Så det var väl lite det som var. Och sen just det här mentala. Jag kände att det var ju dels lite lättare att packa på sig muskler när man tränar och sådär. Men prestationen var lite bättre, även styrkemässigt, konditionsmässigt och även det mentala. Man blir väldigt kvicktänkt och klartänkt. Lite, det blir ju också när du käkar LCHF med rätt
makt. Du kan ju äta paleolitiskt och LCHF och det du äter. Det är ju bara hur man alltså,
inriktar alltså, hur mycket man begränsar sig. Mm.
Nej, men alltså, det är ju fortfarande paleo, ja, då, om man äter väldigt mycket kött. Mm.
Faktiskt. Ja, men han äter ju mjölk och mjölkprodukter också, eller?
Ja, jag undviker mjölk helt och hållet. Det enda jag käkar är smör, ghee,
smör, ja.
Och sen lard, eller vad heter det?
Just det, men det är inte mjölkprodukt. Just det.
Nej, det är ingen mjölkprodukt, men ghee och smör är ju egentligen
mjölkprodukt. Ja, det är det.
Men jag förstår ju att man får i sig alla former av näringsämnen i det, men kan du förklara lite lätt hur man får i sig det?
Jag tänkte på vitaminer, mineraler och så, eller?
Ja, precis.
Jo, nej, men det finns ju i kött, till exempel lever. Det är ju mest näringsrika födan som finns egentligen på jorden när det gäller mineraler och vitaminer. Den innehåller ju väldigt mycket mer än grönkål och sånt där som oftast jämför det där med. Då. Ja. Plus att man inte har...
Oj, nej, fortsätt.
Just det. Och sen att man inte har de här antinutrienterna som ligger bakom, till exempel om du äter broccoli eller någon baljväxt eller sådär, så har du ju massor av de här antinutrienterna som blockerar upptaget av de här mineralerna och det här. Så, som det står någonting kanske på baksidan att det ska innehålla si och så mycket B-vitamin eller si och så kanske du får 10% av det där för att du har massor av antinutrienter som blockerar upp det där.
Jo, precis, det som kalium blockerar för hjärn och så här.
Ja, det var det man fick lära sig som barn. Inte dricka mjölk och äta blodpudding.
Det som är så gott tillsammans.
Ja.
Det är faktiskt bland det bästa. Det är billig blodpudding. Alltså.
Ja, nej, de tog bort det till och med när jag gick i skolan som barn. Tog de bort mjölken när de serverade blodpudding för att man skulle få i sig extra mycket näring för att mjölken hämmade upptaget.
Ja, men så är det ju. Men det är konstigt gott ihop faktiskt.
Ja, jag håller med. Men jag har en fråga om carnivore. Eftersom, hur mycket kött måste man inte ändå äta för att få i sig alla de här olika... För man äter kanske inte lever varje dag. Det blir väldigt enformigt.
Nej, det behöver du inte göra. Kan man äta lever 1-2 gånger per vecka, och det behöver inte vara några stora mängder, så får du i dig alldeles tillräckligt. Och sen utöver det så käkar man ju... Man väljer ju inte de fettsnålaste bitarna, utan oftast är det entrecote, högrev, liksom de feta
bitarna. Det låter lite dyrt.
Ja, det ligger ganska mycket pengar på mat faktiskt, men det är ingenting slår en bra hälsa liksom. Det,
nej,
det är sjukt, så
har du rätt.
Man mer än gärna de där pengarna.
Det du skulle göra, Joakim, är ju att folk som äter mycket kött, alltså till exempel vissa så här jägarfolk och sånt där som har ätit väldigt mycket, de åt ju väldigt sällan liksom skelettmuskulaturköttet. Det är det som vi idag i princip äter när vi äter kött.
Ja, fast typ på eskimoerna, så det första han skär ut i princip levern och käkar den rå. Liksom,
men precis. Man äter ju så organkött, eller de åt ju i mycket större utsträckning organkött, de åt även sådana delar som hjärna och ryggmärg och liksom, det är de fetaste bitarna, och många av de här folken, de slängde ju skelettmuskulaturköttet till hundarna för att det var liksom inte den bästa maten på, så att det är lite svårt att få tag på det, men då kan man väl gå till, jag vet inte, slakterier och sånt. Sånt kött är ju inte så populärt idag, så det har ju blivit billigare.
Men det är väl tack vare galna kosjukan också, så man inte äter hjärna och ryggmärg och sånt där.
Fast det är nog en bluff det där med galna kosjukan, att det beror på det. Jag är rätt säker på att det handlar om kopparbrist eller förgiftning, alltså för mycket eller för lite koppar.
Så. Ja, jag är inte så insatt i det, men jag tror inte att de har så sund djurhållning.
Men vi har ätit gärna i alla tider, och det här är ju ett nytt problem, det här med att det blev galna kosjuka. Man får inte de där prioner där, vi kan ta ett helt annat program om det kanske.
Ja. Men jag tänkte faktiskt att vi har hållit igång väldigt länge här, så jag tänkte att vi tar en snabb låtpaus. Det är faktiskt en väldigt snabb en. Och så fortsätter vi diskussionen om en liten stund. Är vi lyssnar på något svenskt, va? Blommig falukorv.
Mm. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Jag hatar tomaten och fisken och spenaten och plättarna med lingonsylt. Fläsk har vi för ofta. Lamm smakar som kofta. Biff med lök är riktigt läbbigt. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar. Jag är lång. Sune, hotta. Rabba-dabba. Rabba-dabba. Blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Nej, aldrig jag äter med rotmos och potäter och isterband och kalvkotlett. Pytt, det är för pyttigt. Mjölk, det är för nyttigt. Knäckebröd för hårt att tugga. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. 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 Det är så tjatigt. Något annat vill jag inte ha. Något annat vill jag inte ha.
Med Radio Regeringen.
Ja, vi är tillbaka. Ni lyssnar på Radio Regeringen, en del av Nordisk Radio. Och diskussionerna gick här heta före låtpausen. Så jag tänker att vi fortsätter med det. Men jag är lite nyfiken med de rent... Vi gick in, men det kanske blev lite diffust här om de rent biologiska fördelarna med de olika kosterna. Vi var ju inne och nosa på det här med inflammation och liknande. Men jag tänkte med karnivor, som jag tycker låter väldigt intressant, väldigt annorlunda. Hur blir det med träning och sånt? Är det någonting att du får ut mer kraft, eller blir det liksom... att en viss typ av träning passar sig bättre med karni, eller hur fungerar det?
Nej, men jag tror faktiskt att carnivore passar liksom med SHF, bara att man blir tillräckligt anpassad egentligen för alla typer av, oavsett om det är långlopp man ska springa eller även explosiva sporter och sådär också. Det mesta handlar väl egentligen om anpassning, att det tar tid för kroppen att ställa om. Det är likadant med SHF. Det är de klienter jag tränar som kör SHF, det brukar ta ungefär mellan 2 till 6 månader att bli riktigt bra anpassad liksom. Och sen upp till ett år, man ska bli extremt bra och kunna utnyttja allt det där, och då är det liksom ingen slarv under den perioden för att komma dit liksom, i anpassning då lite grann.
Ja, där kommer vi in på ett lite annat sidospår, hur man kontrollerar människor där. Alltså oftast är det ju vad folk uppger bara. Och ja. Folk uppger oftast antingen att de är bättre eller att de är sämre än vad de är. Så att det blir ofta en stor skillnad mellan vad de gör mot hur resultatet blir.
Jo, lite så. Så
kan men alltså, jag vet ju inte vad du har för några som du tränar, men du kanske har turen att det är sådana som redan är dedikerade som tränar och vill förändra.
Ja, precis. Jag tar faktiskt bara an sådana klienter som jag tar lite mer. Man måste vara ganska hängiven, och sen har jag även, jag kollar ju blodsocker och ketoner hela tiden, så jag ser ju exakt om någon har slarvat.
Nej, men då blir ju utfallet mycket, mycket högre, och då blir ju chansen för succé mycket, mycket högre.
Precis, för det är roligare att coacha någon som vill ta det hela vägen. Det är ju likadant oavsett om man tränar eller kampsport eller vad som helst. Om det är någon som är dedikerad, så
Så, men ja, den där kosten, det är ju alltså i just träningshänseende, alltså, så är det ju väldigt likt LCHF. Det är ju, du undviker ju alltså de inflammatoriska delarna som man kan få i sig fortfarande om man äter LCHF. Men man äter, man får i sig allt man sen, behöver egentligen i näringsämnen.
Ja, det får du absolut.
Ja, och
sen, en energin. Aspekt till det bara, tänker jag.
Ja.
Oj, förlåt, jag klippte an. Sorry.
Ja. Nej, jag tänkte bara säga att en...
Okej, nu får
lagga lite här, så det,
ja, det lagga
säga mig, att nu pratar Joakim.
En sak till, det är att skillnaden lite med LCHF, det är att man kan äta en enormt mycket högre proteinmängd och fortfarande vara ketogen på carnivore när du inte äter kolhydrater i form av grönsaker och så. Mm. Det är något som jag märkt ganska mycket med. Om jag äter till exempel LCHF, då är det svårt att äta över 100 gram kolhydrater per dag. Då kastas det nästan ut eller börjar bli sämre blodsockerresultat. Men när jag äter carnivore kan jag äta kanske 200-300 gram per dag protein. Fast, så mycket.
Fast det beror ju på om man äter, det finns ju olika strikta LCHF ju. Det finns ju de som äter väldigt strikt LCHF och de äter ju nästan inga kolhydrater alls.
Nej, precis, precis. Det beror på lite vad syftet är, om man ska försöka förbättra hälsan lite grann, prestation eller... Ja.
Och enda skillnaden i övrigt när man äter LCHF eller carnivore, det är ju att man tar ju den stora energimängden tas ju från fett istället. Kroppen måste ju få energi på något sätt och det är ju kolhydrater eller fetten får det ifrån. Så att, och det finns ju massor av exempel på väldigt högpresterande idrottare som... till exempel, vad heter han, Björn Ferry som höll på med långfärdsskidåkning. Han var ju väldigt duktig. Och han körde på LCHF. Och vi har ju, vad heter han, Jonas Kolting. Han äter ju något paleoaktigt med LCHF.
Och så Conor McGregor, MMA-fighten också. När han, tidigare matcher så körde han alltid LCHF.
Det är väl många cyklister som har börjat att träna på just LCHF bara för att de ska bli, alltså, ha en duktigare fettförbränning. Eller så att kunna använda ketogener när de när glukosreserverna är slut i musklerna helt enkelt.
Jo, glukosen alltså när är den snabbaste energin. Så ska precis. Du göra en sprint. Så ja, det är klart att
Det beror ju helt på vilken vad du vill använda det till. Mm. Men vill du ha det på lite längre sikt, ja, men då kan det vara absolut bättre med det. Mm. För som med kolhydrater, speciellt ju snabbare kolhydrater det är, alltså som med glukoser eller med fruktoser eller så här. Det är ju som ett raketbränsle för kroppen och kan användas till fördel, så som jag ser det i alla fall. Men det ska ju inte användas, det ska inte överbrukas liksom, utan Nej. Det är ju någonting man ska kunna ta till när det behövs vid en prestation eller liknande.
Problemet med om man äter en så kallad tallriksmodellkost och liknande, det är att vi har ju alla olika behov av hur mycket energi vi behöver in i kroppen och hur vi hanterar den energin, alltså... Om vi ser det till kolhydrater då, alltså socker, som är det som förbränns först när vi får in mat i kroppen. Problemet där blir ju då att allt det övriga du äter, proteinet och fettet, det lägger ju sig gärna på hullet istället. Om du hela tiden tillsätter kolhydrater. För kroppen säger ju, nu är jag hungrig, nu vill jag äta när just...
Ja, men det där är inte riktigt rätt. Det beror ju helt på hur mycket du äter också.
Alltså, men det är ju
fortfarande en kalori in och en kalori ut. Låt säga att du äter det och löper en mil varje dag. Mm. Nej, men då är det inga större problem för att de kommer inte lägga sig på hullet utan det där kommer ätas upp av kroppen.
Ja.
Utan det har ju med att göra hur mycket du äter helt enkelt bara utav det. Men problemet blir ifall du äter liksom sötad yoghurt med crunchy müsli till frukost och sen som mellanmål äter du en Snickers och sen till middag så äter du någonting som är dränkt i dressing. Liksom.
Mm.
Problemet blir ditt totala kaloriintag för dagen. Det är därför man går upp i vikt, utan problemet är inte att du äter lite socker.
Ja, fast det stämmer inte riktigt. Det beror ju också på hur din insulinfunktion fungerar i kroppen. För vissa, det är ju väldigt olika för alla, vilket kan betyda
ja,
att
det blir så olika är det väl inte riktigt. Utan alltså, så länge man inte har diabetes så har man inga problem med sitt blodsocker, utan för då hålls det på en lagom nivå.
Om du inte har insulinresistens som ungefär var tredje nordbo har utan att veta om det. Så det är
väldigt... Alla som har lite kagge är i princip insulinresistenta, lite grann i viss mån.
Och vad har de gemensamt? Oftast så är ju inte det... Och de har ju oftast många saker gemensamt. Oftast är det att de äter chokladkakor till mellanmål. Eller tar en extra slev med sås till maten. Eller på andra sätt inte rör på sig ordentligt. Utan jo, problemet är ju oftast inte att de är insulinkänsliga. Problemet är ju oftast att de är antingen lata eller okunniga inom kost.
De har ju blivit insulinkänsliga för att de har ätit onyttigt. Det är ju någonting man förvärvar. Det här att man inte tål det.
Men sen är det väldigt...
Normalt sett så är ju alla bra från födseln. Och det är ju någonting liksom, genom att äta felaktig kost så närmar man sig ju egentligen typ 2 diabetes. Äter man tillräckligt fel så kommer nästan alla dit till slut.
Ja.
Men det finns ändå en skillnad med kolhydratrik mat, alltså typ normalkost, och till exempel om man äter någon kolhydratsreducerad variant, är ju det att man håller sig ofta mättare längre på fet mat, och man får inte de här blodsockersvängningarna som gör att man blir väldigt sugen på det handlar ju om vana och sånt också, men det är väldigt lätt när blodsockret blir lågt, vilket händer ett par 3-4 timmar efter maten, så blir man sugen på någonting. Och då går ju många att ta någonting, en banan eller en kanelbulle eller en liten chokladbit eller något sånt där. Mm. Och det är ju ett himla, det blir de här berg-dalbanan, och med en mer fet kost så jämnar man ju ut det här lite grann. Sen är det självklart så att, jag menar, du kan inte äta hur mycket fet mat som helst, för det är massa energi i det. Men man blir ofta lite mättare, och kolhydrater tycker människor ofta är väldigt gott. Så att visst stämmer det med en kalori in och en kalori ut. Det gör det alltid. I slutändan är det han. Men det är lite grann hur lätt det är att upprätthålla en bättre kost. Och det gör många med hjälp av LCHF och sånt då, till exempel.
Jo, men absolut. Och det är de bästa delen av LCHF. Det är att faktiskt folk tar bort en stor del av sitt kaloriintag. Och därutav så går folk ner. Och sen att folk äter bättre mat. Som med dig, Elin, du börjar laga din egna mat. Du hade kunnat äta LCHF och inte laga maten heller.
Ja.
Men man gör det aktiva valet att ta hand om sig bättre. Och det är ju det som det är absolut bästa med det, tycker jag.
För en sak jag har märkt väldigt tydligt med mig själv, det är att byta kost, få ner inflammationen i kroppen, ger så mycket mer energi. Så att när jag kommer hem från jobbet, trots att jag har haft en riktigt hemsk dag, så har jag fortfarande ork att ställa mig och laga mat. Och jag har ork att gå ut och ta den där promenaden som jag inte fixade alla gånger för att mina fötter var så svullna så jag inte ens fick på mig mina joggingskor. Så att ändra om där gör så mycket skillnad för att skaffa sig en bättre livsstil. Och där går ju kolhydraterna in i det hela och då tar bort den antiinflammatoriska kosten. Så att man får, att kroppen hamnar i det läget den borde vara i, istället för att vara i konstant sjukdom i stort sett, som kroppen är i om man behandlar den fel. Och då också att ta bort kolhydraterna, så tar man bort suget när det här har släppt, den här första veckan när man fortfarande är sugen på att stoppa saker i munnen. Det tog under en vecka för mig att få bort allt sockersug överhuvudtaget. Inget chokladsug, och jag gillar choklad. Inget godissug, ingenting har jag kvar av det, och det gick väldigt fort. Och så som jag äter nu så äter jag ett mål om dagen. förutom en eller två dagar i veckan. Om det är något speciellt, om man ska ut med folk, träffa folk, då är det ju socialt att man äter tillsammans. Och då gör jag det fast jag tänker mig för vad jag äter.
Jo, det där med när man, som jag sa förut, att man liksom jag tycker ändå att det är rätt så här, om man blir bjuden på mat hemma hos någon och sånt där, liksom lite underligt att bara vägra äta för att det är fel mat. Man kan ju ändå plocka på sig mer utav det som är okej i mat och ta lite mindre utav till exempel potatis eller pasta eller något sånt där.
Liksom. Eller välja bort
det behöver inte se. Ja, det kan man också göra, men det behöver inte se så himla underligt ut.
Nej, men det beror väl på vad man har för syfte med sin kosthållning. Alltså, vill man gå ner i vikt eller vill man bara äta hälsosamt, då gör man ju på lite olika sätt. Det är ju liksom, det är hur man lägger upp det för sig själv.
Jo, eller om man vill bygga muskler. Men Joakim, hur gör du? Hur många måltider lägger du upp här då? För man kan väl bara ta upp, vad blir det, 30-40 gram protein per tillfälle?
Ja, det där är ju faktiskt en skröna.
Är det det?
Jag äter faktiskt, när jag dietar och så, nu kommer jag eventuellt tävla här till december igen, så jag ska påbörja att dieta nu snart. Och då äter jag två mål per dag. Till två mål faktiskt. Så det blir väldigt stora mål.
Annars
ungefär. Annars brukar jag äta tre mål.
Okay.
Men jag käkar ju runt ett mål är mellan 700 till 1 kilo kött varje måltid. Då.
Oj,
det är ganska mycket. Då. Men det låter som det är mycket så. Men om man inte käkar sallad och med lite träning, så jag vet hur många tjejer i forumen är med. Alltså, det finns tjejer på 50 kilo som sitter och käkar 2 kilo kött om dagen utan problem. Så
men hur mycket protein per kilo kroppsvikt får du i det då?
Du får ju räkna ungefär 20 gram per 100 gram då, så att 20, 1 kilo är ungefär 200 gram protein i runda slängar, kan man ju säga.
Men,
så
jag får 200 gram.
Jag får äta väl ungefär mellan 300 till 400 gram ungefär när jag dietar ner mig per dag.
Så. Ja, per dag, men det blir 2 gram per kilo kroppsvikt då, ungefär. Men
många pratar om att man ska äta 2 nästan 3 gram om man.
Ja,
jag är per kilo kroppsvikt, men han sa ju hur mycket han åt per dag, så det beror ju, vi skulle gissa på att det väger 100
kroppsvikt.
Ja, precis. Ja.
Och sen äter jag väl i fettmängd, försöker väl hålla mig någonstans kring 200 gram ungefär också. Där, så.
Oj, jävlar. Och sen, det är men inte hur mer än vad jag äter på en vecka.
Nej, men så att det blir kostsamt, men nu jag.
Men hur tillämpar du det här? Äter du bara en stor köttbit eller varierar det liksom lite
basalt när man går upp och
lite det här?
Ja, inte så mycket bacon, men det är gott. Nej, men
bacon ska man undvika.
Ja.
Det beror alltså, på vad. Väljer du det emot sötad yoghurt, så är ju bacon bra.
Ja, fast köp bacon, är så himla mycket nitrit i och sånt där. Det är inte bra alltså.
Nej, men du får kolla på.
Nej, men byter du ut det mot Yoggi Jalla med vaniljchoklad, så är det bättre.
Fast det finns ju bättre kött att äta än bacon.
Så. Ja, men absolut gör det. Det finns alltid ett bättre alternativ. Grejen är att man ska börja ta det bra alternativet. Det är ju fortfarande att du måste eliminera de dåliga alternativen och börja ta dem bra.
Ett problem med bacon är också att det är rökt och det är inte jättehälsosamt med överdriven mängd rökt kost. Men att äta 2-3 skivor bacon till frukost var och varannan dag är ingen fara. Vi pratar om ett paket bacon om dagen är ingen bra idé. Och sen också se till varifrån köttet kommer ifrån.
Det finns ju en del LCHF-are som helt tokiga på bacon. De äter otroliga mängder. Och det kan ju vara lite dåligt.
Så. Nara försöker säga något.
Ja, är det inte sådana här nitriter eller vad det heter också i rött bacon. Processerat kött?
Jo. Det är det jag säger med måtta. Men nej, allting är ju med måtta. Du ska ju inte överkonsumera något egentligen. Du ska variera.
Jag tyckte en fördel med när jag har ätit bättre, vilket jag faktiskt har börjat med nu sen kanske februari i år, något sånt där, så jag igen börjat skärpa mig lite med kosten. Och det är att jag tycker man blir mycket bättre i magen. det är en sak man märker snabbt. När man undviker en hel del av den här spannmålsmat, liksom bröd och pasta och sånt. Det är en stor förbättring. Plus att man går ner i vikt. Det är också fint. Men...
Mm. Jo, det är något som märker snabbt också.
Jag tänkte på Elin där. Jag tänkte bara tillägga, det där är lite vad jag äter, men om man ska äta, om man ska prova på carnivore så bör man fördela om lite grann. Då kanske man äter lite mindre protein i början och så lite högre fettantal istället i början då, och så ökar man där liksom successivt vart efter då.
Jag vill ha min sparris.
Ja,
jag behöver mina fiber. Jag äter ingen större mängd av det, men ja.
Det här är en viktig sak att nämna bara till folk rent generellt, det är att fibrer, det är bra att få i sig, men man behöver verkligen inte få i sig fiber från spannmål, utan det finns jättemycket fibrer i grönsaker och de är dessutom vattenlösliga och mycket bättre för tarmarna och matsmältningsfunktionen och sånt där, så att mycket grönsaker, det kan vara bra om man vill ha fibrer.
Några av de bästa, om man ska se det så, det är gröna grönsaker som växer ovan jord. Alltså broccoli, sparris, gröna blad. Är lite mindre i, men ändå broccoli och sparris tror jag är de som det är mest bra fiber för kroppen. Och väldigt lite kolhydrater. Så det kan man äta mycket av om man vill. Men det är väldigt dyrt att äta mycket av. Om man gör som jag och köper allting färskt. Men jag har varit glad för att det har varit sparrissäsong i Tyskland. Så jag har faktiskt ätit importerad sparris från Tyskland. I mängder. Det är gott med sparris.
Ja, det är gott. Det är gott.
Ja, men det är väl att man får betala lite mer för maten. Men det är ju bättre. Som sagt, det är ju för hälsan. Och är det värt det då? Vad ska man annars lägga de pengarna på? Alltså, ja.
Nej, men det är värt det.
Det är värt det.
Ja, herregud. Det måste det ju vara.
Och speciellt om man har familj med barn och sånt också. Då är det ju extra viktigt att tänka på kosten faktiskt. Och om man tänker på vad många lägger pengar på. Det är liksom nya dataspelskonsoler och ja, allt möjligt. Resor kors och tvärs. Och. Och så kanske de slarvar med maten. Jag vet... min egen bekantskapskrets med folk som har helt otroligt låga matkostnader. Då sticker de på jag vet inte vad de heter, de här lågprisbutikerna, men ja, och handlar det billigaste, Eldorado och vad de nu heter, de här lågprismärkena, Extra heter det på Coop, va, tror jag. Och sånt där, och det är ju sämre produkter, det är därför de är så himla billiga. Så att man måste lägga lite på maten. Det är bland det viktigaste man kan göra.
Ja, men sen kan man ju eller handla lära smart. Förlåt, Simon. Fortsätt.
Nej, det var ingen fara. Kör du?
Nej, jag tänker, man kan ju tänka säsong också. Som sagt, nu har det varit sparrissäsong och då har jag ätit sparris som bara den. Men nu kommer broccolin också. Så då blir det ju mer broccoli när den går ner lite mer i pris.
Precis.
Och ja, jag köper jättedyrt kött, för jag köper från en lokal bonde som bara har gräsbetande kor. Det är dyrare kilopriset, men det är helt ekologiskt. Och när jag steker det så försvinner mindre i stekpannan. De krymper inte lika mycket.
Fast är det så dyrt? Mellanhänderna försvinner ju. Jag har ju gjort så rätt mycket, köpt från bonde som har gräsbetet kött och sånt här. Och det har ju blivit, alltså, det är inte dyrare än att köpa. Det ligger ungefär på samma pris som eko och tvärs ligger i butikerna.
Ja, men det gör det.
Visst, det är dyrare än det vanliga köttet.
Ja, nej, men om man ser för min plånbok då jag inte åt mycket kött alls innan, för att jag tyckte kött var alldeles för dyrt. Utan jag åt annat. Men nu äter jag ju så mycket mindre eftersom jag bara äter en gång om dagen. Så då kan jag kosta på mig dyrare kött, tycker jag. Och jag betalar runt 100 lappen för ett kilo nötfärs, gräsbetat och ekologiskt. Och det tycker inte jag är överdrivet dyrt. Men det är ju mycket dyrare än 69 spänn i, för vanlig nötfärs i butiken. Eller blandfärs som jag oftast har köpt innan då, på 49 spänn.
Ja, men det... Men då är det bara nötfärsen, va, som ligger på det priset?
Ja, det är bara nötfärs.
För när jag höll på att köpa så där, då köpte jag... vi beställde ju till exempel en fjärdedels ko då, då. Och då fick man samtliga styckdetaljer och köttfärs. Mm. Och då var ungefär halva mängden. Det kunde ligga, beroende på hur stor kon var, då, så kunde det vara mellan 30 och 50 kilo man köpte. Och då var hälften köttfärs och hälften var styckdetaljer. Mm. Och då var alltså priset låg på lite drygt 120. Jag tror det låg på så här 123, 130 däremellan.
Ja. Jag tror deras stycklådor och ligger på det.
Nu också. Vet jag, ja, nu vet jag en som jag funderade på att köpa för ett tag sedan, som låg på 150, och där var det färdigpaketerat. Det var det inte där jag har köpt tidigare. Utan hämtar i liksom lagt i kartonger med bara plast runt, och så låg liksom styckdetaljerna, och så fick man själv stycka upp dem i så stora bitar man tyckte passade för sin familj och sånt där. Mm. Vilket är rätt smidigt, men det tog en del jobb att göra det när man kom hem efter att ha hämtat köttet. Men att köpa alla styckdetaljer, jag menar, då ingår ju entrecote och ryggbiff och det är märgben och det hela alltet för 123 eller något sånt där. Det är inte speciellt dyrt. För det är, nej, faktiskt ungefär där ekologiskt köttfärs ligger på. Och köttfärsen är ju det billigaste. Om du bara köper sån här från gräsbetesbönder, om man bara köper köttfärs, då ligger det i lägre pris än om man köper samtliga styckdetaljer också.
Mm.
Så att jag tycker faktiskt det är ett rätt bra pris. Och det, folk borde anstränga sig och hitta bönder som, man behöver ju inte heller gå till någon som bara säljer gräsbeteskött, för det gör det ju lite dyrare, men det blir också bättre kött.
Ja, man du bara ser till och med på färgen till en bonde att det är och köper kött direkt.
Jo, men det är det. Men ja, man kan ju gå till en bra bonde som man tycker liksom är bra i övrigt och sköter sig, och köpa direkt konventionellt kött direkt från den bonden istället för konventionellt kött på affären. Det kommer att bli billigare för att mellanhänderna försvinner. Och det är en bra i generellt.
Mm. Vi får kritik i chatten här, som de menar på att eller en menar på att kost har ingenting med nationalsocialism att göra. Jag gillar den frågan. Hur ställer ni er till det? Har hälsa med nationalsocialism att göra?
Ja, det är klart. Ja.
Alltså, du måste utgå från grunden till dig själv. Alltså, grunden för ett starkt samhälle måste utgå från dig själv och din familj. Vad ni gör för val och värderingar. Alltså, dels det här med att stötta lokala bönder som ni pratar om nu, till vad man stoppar i sig. Det är verkligen alltså, av högsta vikt. Det är det. Alltså, kan man inte ta hand om sig själv, så kan man inte ta hand om sitt folk heller.
Nej.
Och nationalsocialism handlar ju om naturligt. Man försöker ju skapa ett naturligt samhälle och liksom en harmonisk och sund människa. Och det är ju rätt lätt att se att det är mycket med modern matindustri och modern liksom kostsätt att äta som folk gör, att det har blivit tokigt. Och sen kanske man inte måste följa en viss kost bara för att rätta till mycket av det, utan man kan köpa liksom mer naturlig mat och laga själv.
Precis, vi är ju inga profeter som sitter här och ska tala, som ska säga ut matfattvor med vad som är rätt och inte.
Nej, det var ju lite därför vi hade idén med det här programmet, att vi tycker väldigt lika, men vi tycker väldigt olika ändå. Och vad som är rätt för mig är inte rätt för alla. Vad som är rätt för någon annan kanske inte är rätt för mig. Så man måste se utifrån sig själv och göra det som är rätt för en själv. Men vi ville reda ut begreppen lite här också, för det är ju lite trendigt med alla dessa olika koster, och folk kastar lite skit på varandra till och med för att de håller på med en viss kost eller inte gör det. Vilket jag tycker är ganska kul, för man hamnar ju ofta i diskussioner. Det är både veganer och raw food och carnivore, och det är väldigt roligt tycker jag, det hela. Jag tycker det är intressanta ämnen, och vi börjar faktiskt närma oss programmets slut här.
Jag har en sak då, innan vi avslutar.
Ja.
Jag är för LCHF, eller speciellt carnivore, om det är en systemkollaps. För jag har ingen aning vilka rötter eller grönsaker så här jag ska äta som växer ute. Men jag är helt övertygad om att jag kan äta ett rådjur eller en ekorre eller så här. Det vet jag att jag kan äta.
Men du känner igen en kolrot?
Ja.
Morot.
Så här, om jag lär mig det. Men jag vet ju mycket enklare hur ett rådjur ser ut. Alltså.
Fast de kan vara lite svåra att fånga ibland.
Ja, men det är väl ingen problem. Alltså jag vet ju att jag kan gå utan mat bra länge. Det har jag prövat tidigare.
Du är snabb och slank, Simon, så det är bara att springa efter.
Man kan köra uthållighetsjakt. Det är bra.
Yes.
Just det glömde jag faktiskt fråga er om. Periodfasta eller fasta överlag, är det någonting ni säger ja eller nej till?
Jag säger periodisk fasta är bra, vanlig, längre fasta tycker jag inte finns egentligen stöd för att det skulle vara bra på något sätt. Annat än kanske viljegrejen, att lära sig och liksom stå ut med det och hur man är som person utan mat. Det kan vara en lärdom av det.
Absolut. Ja, en viktig lärdom också. Så jag håller med helt med dig där, Tobias. Absolut. Det är verkligen viktigt att veta hur man fungerar utan mat. För innan jag testade det själv så jag tänkte mig att jag kan väl inte gå en dag utan mat. Jag kommer få huvudvärk och det kommer balla ur och jag börja kräkas eller någonting. Jag vet inte vad som kommer hända med mig. Men det gick hur bra som helst att köra en hel vecka utan mat.
Mm. Jo. Mm.
Nej, det längsta jag har fastat är nog 7 eller 8 dagar i sträck. Och det var inga större problem. Problemet var när man bröt fastan och fick så fruktansvärt ont i magen och fick sitta på toaletten i 3 dagar.
Man får bryta med rätt föda.
Ja, det är ju det där med kunskap. Ibland så... Mm. Men,
vad bryter man med för föda förresten? Först och främst ska man väl äta rätt lite i sig, men vad...
Buljonger är det bästa att bryta en fasta med, även en kortare fasta. Och då är det rena buljonger, inte med massa kolhydrater och grönsaker i, utan med vad heter det? Kollagen.
Köttbensbuljong.
Liksom. Ja, eller märgbensbuljonger. Ja. Så det är
alltså buljong är himla bra mat. Alltså det är himla bra. Det är något folk borde göra mer själva.
Lite buljong. Smörjmedel för magen att dricka buljong faktiskt. Eller vad ska man säga?
Det är himla massa nyttigt i buljong.
Alltså jag bröt min fasta med cesarsallad och spenatsoppa. Att det var det jag var sugen på.
Hur länge fastade du, Engelin?
16 dagar var det.
6 dagar.
Ja. Men det var ju inga större bekymmer.
Nej.
Du körde ju med salter och sånt där.
Ja. Det är mycket bättre att äta. En sak som jag lärde mig, det är mycket bättre att äta salt i handen än att blanda det salt i vatten i alla fall.
Det är inte speciellt gott.
Det är inte gott.
Nej.
Nej, men tror jag faktiskt någonting som många bör uppleva. Hur det känns att fasta. Och dag nummer 2 är värst. Sen är det inga problem efter det.
Det måste jag ju prova, det har jag inte gjort. Periodisk fasta, det försöker jag ju köra med, men inte, jag har inte kört så länge någon gång. Så det. Har jag något kvar? Nej, men,
det är jättebra man får inte ha massa så här prestationer och sånt här. Så det.
Man kan
inte prestera på topp riktigt när man har när man fastar och så här. Så man får planera in det lite när man har en vecka där man vet att det är lite lugnare.
Men
precis. Det är lite svajigt.
Ja, intressant.
Men,
ett litet tillägg där till fasta tänkte jag. Jag är ju för ganska långa vattenfastor och så där. Det är någon som är intresserad där kan man gå in på YouTube och kolla lite på en läkare som heter Dr. Thomas Seyfried där, som håller på att forska mycket kring cancer där. Han pratar väldigt mycket om fasta och beskriver lite där om du kan fasta 7 dygn en gång per år, så är det i princip nästan omöjligt att kunna få cancer, för att det tar död på väldigt många begynnande cancerceller då. Så kan vara intressant.
Har han typ forskarrapporter och sånt som visar mekanismerna och sånt i det?
Mängder. Okay. Väldigt intressant just med autofagin.
Men jag bara tänker, hur går det ihop med liksom alltså jag försöker ju alltid när jag tänker lite grann hur man ska äta och sånt där, utgå från hur man har levt och att man liksom är utan mat någon dag eller två eller något sånt där. Det var man ju säkert förr. Kanske längre också. Så.
Men
att det så liksom, vad är de bara kort då? Jag gissar att du kan. Vad är liksom det som gör att man minskar risken för cancer?
Nej, men just att cancer är egentligen en dåligt fungerande cell från början, kan man säga. Som, ja, det blir en ohämmad delning sen. Och när det fastar så triggar det igång immunförsvaret att arbeta mycket, mycket mer effektivt. Och kroppen hittar ju dåliga celler då och återanvänder dem. Och bryter ner dem och gör det till bra celler, kan man säga. Då, via en funktion som heter autofagi.
Varför triggas immunförsvaret igång?
Det gör det när du inte äter mat och sånt. För att väldigt mycket går åt till att bryta ner mat. När du har massa mat i magsäcken så styr du ju blodet hit och kroppen får jobba väldigt mycket med matsmältning och så vidare. Sen har du en aspekt till.
Då överför man energi till andra delar av immunförsvaret. Ja.
Men så finns det inte även cancerformer som närs utav ketogener?
Jo, nej, alltså, sen när du fastar så länge, det går ju väldigt, väldigt djup ketogen. När kroppen börjar använda i princip bara kroppsfettet och blodsockret sjunker ner till väldigt låga nivåer. Och cancerceller kan ju bara använda glukos och L-glutamin, aminosyran L-glutamin.
Ja, vad vi vet nu.
Men det låter det ändå rätt ologiskt, alltså, hela alltet. Alltså, tänk er en bra livsform eller en bra människa, en duktig jägare och samlare. Som liksom aldrig får egentligen några problem med att få mat. Då skulle de vara liksom extra utsatta. Då, alltså, att de är bra, liksom evolutionen, de har verkligen utvecklats. Det skulle vara en nackdel då för dem. De skulle inte få de här fasta perioderna.
Det skulle vara fördel när
man
kan fasta.
Vad sa du att...
Det skulle vara en fördel. Förr fanns det ju precis nästan inga cancer, inte den här utsträckningen. Då fastade ju folk mycket mer. Vi käkade inte så frekvent som vi gjorde och det kunde gå några dagar utan att vi käkade. Liksom.
Jo, men en duktig, alltså jägare samlar folk, det har man ju visat att de svalt ju inte. Ofta när det var sådana här torkor och sånt så klarar sig jägare samlar folk väldigt bra jämfört med de som... och sånt. Så att, och vi säger en väldigt duktig jägare samlare som väldigt sällan fick de här pauserna, då skulle ju inte de, då skulle de vara sämre, alltså i ett sämre läge då, för de fick aldrig de här 7 dagars fastorna eller något.
Nej, precis, men sen får vi få lite vad vi äter och så också. Idag kommer vi inte i kontakt med sån föda, liksom viltkött varje dag, det är utan antinutrienter, grönsaker som har blivit korsade till någonting annat, besprutat och liksom, det är mycket grejer som triggar cancer idag. Och kan man fasta under en längre tid så resetar ju det immunförsvaret också på ett helt annat sätt.
Och men hur långa fasteperioder då är det du tänker på?
De rekommenderar att man kan fasta ungefär 7 dygn per år. Så,
är det 7 dygn i sträck då?
Ja, 7 dygn i sträck, precis. Det sätter så pass press på de överlevande cellerna som inte fungerar riktigt bra.
Nej, jag ska titta mer på det där, men alltså, jag tycker det inte låter logiskt, men det kanske är det, vet.
Så. Men titta in, det är jätteintressant faktiskt. Det finns väldigt mycket på, de bedriver forskning där på, han och Dominic de Agostino, två väldigt framträdande forskare inom det där. De lyckas extremt bra med forskningen där också. Det finns väldigt mycket resultat.
Så. Mm. Intressant. Så det är intressant.
Intressant.
Ja.
Yes.
Mm. Det är kul att höra att man utvecklar, försöker att titta och forska i andra metoder än just strålning och cellgifter, för att det är ju egentligen tvärtom emot vad man vill göra när man är sjuk. Då vill man inte slå ut kroppen ännu mer.
Nej,
det är ju
nej, verkligen.
Vad man gör med cellgifter.
Mm.
Men klockan börjar bli rätt mycket och jag vill ge ett jättetack till er tre gäster som ville vara med och prata kost idag. Och jag hoppas att vi har kommit någon vart i diskussionerna här. Vad heter det? De pratade en del i chatten här om YouTube och ja, det finns jättemycket information där och kunskap är ju aldrig fel, men man får ju också se, ja, vad heter det, med kritiska ögon på det man ser på nätet som vanligt. Tack jättemycket för att ni ville vara med ikväll. Det här har varit jättekul. Vi ska avsluta med Havamal här strax. Men till alla lyssnare.
Tack själv.
Vi ses nästa vecka.
Tack själva.
Hej då.
Grymt. Hej då.
Hej.
Hej då.
Ha det bra.
Är det bandets avmål?
Ja. Ett bo är bäst, fast blott helt litet. Herren är hemma enbar. Fast man tågor har till tak och blott två jätter äger, är det bättre än bedja om mat. Godnatt allihopa. Hej då. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth.
It's raining tacos, raining tacos.